Det här är Petri Historia, med första delen av två i berättelsen om slaget vid Lützen. Andra delen finns tillgänglig nu och endast i Sveriges Radio Play.
Östra Tyskland, 6 november 1632. Ett ögonkast över axeln kan bekräfta det som hänger i luften. Det är inte en ordnad reträtt som har inletts, utan en vild, panikslagen flykt. Spillrorna av Smålands ryttare och sargade fotsoldater halkar fram i den leriga sörjan, tillbaka över landsvägen som de förut korsade med adrenalinet kokande. Då, när kungen fortfarande fanns. Men nu löper hans bruna stridshing Streif med den praktfulla bomsaden tom över slagfältet. Och var kung Gustav den andra Adolf finns vet ingen. På den svenska sidan stinker av rädsla och desperation. Om kungen är död, vad finns det att kämpa för? Det rycker i ben och hjärtan. Soldaterna vill rusa bort från undergången. Men då höjer hovpredikant Jakob Fabritius sin röst. Stoppa mannarna med det viktigaste vapen han har i sin arsenal. Hoppet. Han stämmer upp i en psalm, välkänd på alla de språk som talas i den brokiga svenska fältarmén. Mitt i stridslarmet och de dånande projektilerna, mitt i krutröken och dimman, stiger sången mot skyn. Och ur soldaternas bröst jagas den förlamande skräcken, den kvävande paniken. När tonerna klingar ut ersätts de av order. Reträtten avbryts, leden ordnas och så går de till attack igen. För kungen må vara sårad, ja, kanske till och med död. Men slaget vid Lützen är inte över.
Det här är berättelsen om en av svensk historias mest besjungna händelser. Slaget vid Lützen. Del 1 av 2. Vägen mot dödens fält.
Det här är Petri Historia med Cecilia Dyringer.
Mysigt är det inte här på slagfältet utanför stan Lützen den 6 november 1632. Och det ser ärligt talat mörkt ut för den svenska hären. Något har hänt med lejonet från Norden. Gustav den andra Adolf, protestantismens försvarare. Man vet kanske inte riktigt vad, men något allvarligt måste det vara när hans stridshingst skenar ryttarlös mitt i kaoset. De många inhyrda knäktarna som strider under svensk flagg börjar kanske oroa sig för att inte få ut sin betalning om nu Gustav Adolf har lämnat in. Och de svenska soldaterna, de som faktiskt har rest hit från sitt hemland, har förlorat sin kung. Ja, de har förstås förlorat mer än så. Runt om dem ligger deras döda och sårade kamrater i tusental. Och de ska bli flera under den här blodiga eftermiddagen. Men vad slåss de egentligen för, så här långt hemifrån? Vad är det för krig som de här männen är redo att gå i döden för? Det är faktiskt inte så lätt att begripa sig på, för det är en knölig historia. Och den börjar med en väldig skräll. De flesta soldater som står i de svenska leden på hösten 1632 hör förmodligen inte ens talas om den oerhörda händelsen i Prag när den sker. 14 år innan slagfältet utanför Lützen förvandlas till en enda sörja av lera, blod, inälvor och exkrementer. En inte obetydlig del av dem är dessutom fortfarande bara koltbarn på våren 1618. Och de som redan är vuxna har kanske inte mycket till övers för europeisk storpolitik. Men folk som har pejl på nyheterna och intresserar sig för vad som sker nere på kontinenten lyfter nog på ett ögonbryn eller båda när de får höra att två kejserliga katolska ståthållare och deras sekreterare har attackerats av en skara uppretade protestanter. I vrede har en folkhop tagit sig in i Pragborgen och defenestrerat dem. Alltså hivat ut dem genom ett fönster. Så otrevligt gjort. Det kan man tycka. Men den här dramatiska händelsen är förstås inte isolerad till bara några protestanter på dåligt humör. Den hänger samman med en snårig konflikt som bland annat innefattar religionsfrågan. För i det böhmiska riket, där Prag är centrum, har man länge haft rätt att praktisera den protestantiska tron. Men när Böhmen 1617 pådyvlades en närmast fanatisk katolsk kung börjar snaran dras åt runt protestanterna. Vilket i förlängningen ledde till händelsen 1618, när de där ståthållarna plus sekreterare på besök alltså greppades av män med mord i sinnet och slängdes ut genom fönstret på slottet. Avsikten var nog att döda. Förfallet var högt. Men ståthållarna överlevde. Frågar man den katolska falangen i Europa är svaret givetvis att det är ett mirakel. Gud som höll sin vakande hand över den rätta trons representanter. Men protestanterna har givetvis en annan förklaring.
Ja, den vanligaste protestantiska förklaringen är att de har ramlat ned rakt i en dynghög.
Det här är Bo Eriksson, docent i historia och författare till boken Lützen 1632. Ett ödesdigert beslut.
Och det här skulle ju vara ett passande fall för katoliker, tyckte de. Och det här är ju faktiskt inte en helt orimlig förklaring, för någon slags gödselstack eller sophög kan absolut ha legat där.
Konflikten som landar de kejserliga representanterna på backen har hur som helst alltså att göra med en av de stora frågorna i Europa under den här tiden. Religion. Sedan reformationen på 1500-talet är världsdelen splittrad mellan katolicism och protestantism. Båda är kristendom, men kan inte på några villkorsvis hålla sams. Men tro är inte det enda, eller ens det främsta man trätar om. Det handlar givetvis också om makt. Framförallt den som utgår från ett specifikt furstehus. Släkten Habsburg. De kontrollerar det kejsardöme som sträcker sig över stora delar av Centraleuropa. Det tysk-romerska riket. Och de har absolut ingenting emot att expandera sin kejserliga makt till att inkludera ännu fler av Europas många furstendömen.
Det pågick ett maktspel mellan en kejsare som ville styra över hundratals bångstyriga småfurstar, kurfurstar, biskopar och markrevar och allt vad de heter. Men de själva ville ju inte det alla gånger. Och då handlar det inte så mycket om religion, utan det handlar ju mer om politik. Och makt, självklart. Och sen kan man ju se att det finns ju en vilja hos de här småfurstarna, kurfurstarna, biskoparna och markrevarna att begränsa den kejserliga makten på olika vis. Och det här skapar ju motsättningar som inte alla gånger har med religion att göra, men där de kan använda religionen som ett objekt, som en legitimering av själva konflikten.
Och inte heller religionsfrågan är så enkel att det är två enhetliga sidor som strider mot varann. Det finns exempelvis flera spelare som vill beskydda katolicismen. De två katolska parter som vi främst kommer att möta i den här historien är huset Habsburg och dess kejsare med säte i Österrike. Och så den så kallade katolska ligan. Ett gäng furstar som har gått samman för att försvara katolicismen i Europa mot uppstudsiga protestanter. Uppe i den nordliga avkroken Sverige betraktar kung Gustav den andra Adolf maktkamperna i Europa med intresse. För efter defenestrationen i Prag tänds gnistan och kriget blossar upp. Först i Böhmen och sen vidare ut till andra delar av Europa. Ingen kan förstås förutspå det som ska ske. Även om det redan här viskas om att kriget ska bli långt. För strax efter att de första striderna har brutit ut dyker ett järtecken upp. På himmelsbottnen uppenbarar sig en komet. Så stor och ljusstark att den snart syns även dagtid. Det är ett ont förebud, sägs det. Kometen varslar om att världen ska svepas bort i ett långt och förödande krig. Det är förstås bara skrock. Men i det här fallet kommer vidskepligheten kusligt nog att sammanfalla med ett slutgiltigt historiskt facit. För striderna ska i varierande form pågå i 30 långa år. Men Men när 1620-talet inleds och det som ska bli storkriget rullar igång håller sig Gustav Adolf utanför. Han har händerna fulla med annat. Exempelvis så är olika omgångar strida mot Polen, Danmark och Ryssland och erövra landområden i Baltikum. Det är projekt som innebär att den svenska militärmakten växer så det knakar.
Under Gustav II Adolfs tid så sker det jättestora förändringar av den svenska krigsmakten. Han är fantastisk på att omorganisera. Och bland annat så delar han in kompanier och regementen efter landskap. Man får så att säga de här landskapsregementena. Och det har att göra med hur de här utskrivningarna också går till. Och här blir det ett mycket hårdare uttag kan man se. Från början så tog man ut en soldat ur en rote på 10 gårdar. Men under 1620-talet, på direkt uppmaning av Gustav II Adolf, så skärptes det här uttaget till antalet män från 15 år och uppåt på varje gård. Och de här nya krigsfolksordningar som det kallades, de stadgade att var tionde man skulle skrivas ut. Inte en man från varje tionde gård.
Och var tionde man blir snart många tusen. I källorna finns åtskilliga namn bevarade. Men deras individuella öden vet vi inte mycket om. De utskrivna soldaterna har blivit till en enorm namnlös massa. Och människorna bakom är svåra att följa. Men vi ska försöka få fatt på den enskilde soldatens berättelse på det sätt vi kan.
Småland. Sent 1620-tal. Hela socknen vet vad som ska ske idag. Församlingen hukade när prästen från predikstolen flera veckor tidigare meddelade att de höga herrarna skulle komma och hämta sin skörd av manfolk. Och nu står de samlade utanför tingstugan där utskrivningskommissionen väntar. En yngling med ljust hår och fräknar hoppar nästan på stället. En av 10 kommer att sändas iväg och en sån som han är precis vad armén vill ha. En och en granskas de avklädda männen av bistra ögon. Med en handrörelse viftas den äldsta i gruppen bort. En annan man skickas iväg när ordet halt muttras om honom. Så är det den blonda pojkens tur. Och med bävan stiger han fram. Militärerna nickar belåtet. En stark och ung dräng, ogift och utbytbar, kan handskas med hästar. Det är på honom som lotten faller. De andra 9 kan återgå till det vanliga livet, till vår sådd och höstskörd, till det tunga men någorlunda trygga arbetet på vardag och helg. Men för en blonde påbörjas ett nytt kapitel. Ett som ska bli skrämmande, våldsamt och kort.
När 1630-talet närmar sig är den svenska krigsmaktens hunger efter soldater på god väg att bli glupande. Och vår lintott i smålänning är alltså en av de många tusen som kommer att följa kungen ut i fält. Vi ska låta honom avancera lite i arméns organisation. Vår okände soldat kommer att hamna i kavalleriet, bland Smålands ryttare. Något namn kan han inte få i den här historien. Han är ett fiktivt vittne. Som får vara stand-in för de berättelser som gått förlorade. Vi ska låna hans ögon några gånger under den här historien. Göra utblickar från en soldats perspektiv. Från avmarschen fram till hans allt för tidiga slut. Och vi har snickrat ihop honom utifrån det som källorna avslöjar för historievetenskapen.
Vi vet faktiskt en del om den genomsnittliga soldaten. Och han var ungefär en tonåring. Alltså så ung som möjligt. Och åldern hade de ju satt 15 år och uppåt. Och vi kan tänka oss här att man ville ha 18-22-åringar. Det var den perfekta åldern för att bli soldat. Man var ung, man hade en bra kropp. Man hade ännu inte gift sig. Man hade inte bildat en familj. Man hade ännu inte gått in i själva försörjningen. Utan du fanns tillgänglig för statsmakten. Och det var just de personerna man var ute efter. Det finns också de som tvångsutskrivs. Och det är ju bland annat kriminella. De hade liksom ingen val utan det var bara att infinna sig och så blev de tvångsutskrivna. Och kanske fick de en drägligare tillvaro. Belöningen blev ju att man slapp sitt fängelsestraff. Och ett fängelsestraff i den här tiden var ju som en dödsdom.
Vi föreställer oss att just vår man är en dräng. Kanske med en mor och far, en skara syskon och en käresta där hemma som han måste lämna bakom sig när Herrens år 1630 är slaget. För då har nämligen Gustav Adolf sina övriga konflikter under kontroll och har beslutat att det på bred front är dags att ge sig in och börja plocka frukterna av det stora tyska kriget. Och således vandrar vår okända soldat iväg. I omfattande sällskap av andra nyblivna knäktfötter som trampar fram från alla håll och kanter i Sverige. Ett rike som vid den här tiden inte innefattar de södra landskapen, men däremot större delen av dagens Finland. Till olika platser längs kusterna traskar de för att samlas, skeppas över Östersjön och väl framme för första gången i sina liv får höra mullret av kanoner. Vissa är fotsoldater, kanske redan från början märkta av döden, eftersom de riskerar att hamna i främsta ledet och blir de första varma kroppar som genomborras av fientligt artilleri. En del, som vår uppdiktade unga man, är ryttare. Och alla lämnar om allt de känner till och den framtid de kanske hoppats på för att ryckas ut i ett krig de själva inte har någon relation till. De högre befälen, som hämtas från adelståndet, har förstås mer att vinna på kriget, om det går deras väg. Då kan det vankas belöningar i form av att stiga i graderna och kanske få större landområden att förvalta som tack för god insats. Bland adelsmännen som ger sig ut i det tyska kriget finns en ung officer. En 26-årig greve som redan har goda meriter. Har visat sig mycket duglig i tidigare militära företag. Och till skillnad från de många anonyma soldaterna är hans identitet väl känd för eftervärlden. Högt uppsatt adelsman som han är. Nils Brahe är hans namn.
Nils Brahe är ju en väldigt spännande person. Det var Gustav II Adolfs påläggskalv kan man säga. Han hade studerat i Uppsala och han hade varit vid hovet och liksom lärt känna Gustav II Adolf. Och han var med kungen på krigstågen i Polen och sen då också i Tyskland. Och kungen, han uppskattade mycket sin krigare och gav honom befälet över den så kallade gula brigaden. Och det här, det var det finaste regementet på svensk sidan. Och han hade ju med sig sin hustru.
Ja, det är faktiskt inte bara beväpnade karar som färdas ut i krig. Den svenska hären består av både familjer och en hel massa annat. I trossen har man med sig allt som kan tänkas behövas ut i fält. En lång svans av människor, djur och vagnar. Proviant, hantverkare, försäljare, tjänare, pigor. Det är som en lång, rullande och vandrande stad. Och i trossen ingår alltså också vissa av soldaternas och officerarnas familjer. Bland andra Nils Brahes hustru, som heter Anna Margareta. När den svenska armén skeppas söderut på sommaren 1630 är paret relativt nygifta. Och än så länge är det bara de två. Men innan Nils Brahes tid i det 30-åriga kriget är över ska han ha fått en liten dotter och ha ett barn till på väg. En son, hans arvinge. Men glädjen att bära den pojken i sina armar ska greve Brahe aldrig få uppleva. De flesta lämnar dock familjen bakom sig när de ger sig av på färden. Som blir lång. För att förflytta den blivande fältarmén tar tid. Vägen till slagfälten i Tyskland börjar alltså med en resa genom Sverige till utskeppningshamnarna. Där det plötsligt blir påtagligt för vår unga smålänning och hans många kamrater att de är långt från hemmets trygghet.
Den första känslan när de kom till de här utskeppningshamnarna, det var väl att oj, så här, vad stor världen är, för det är massor med folk och det är skepp som ligger där. Och när de kommer dit, då ska de mönstras igen och då får de sin utrustning. Och här tror jag att de börjar förstå att oj, det här är ju allvar. Och de blir beväpnade. Och så kommer en officer och börjar drilla dem i krigets konst. Alltså de får träna där vid de här hamnarna i väntan på att vädret blev rätt så att de kunde åka iväg.
Ja, sen bär det iväg över havet. Genom sjösjuka och skräck för de havsmonster som kan tänkas dväljas under ytan. Med salt sill att äta och öl och dricka på dagarna. Och trånga sovplatser där lössen dansar på dukat bord varje natt. Tills de kommer fram till den nordtyska kusten. Där vilsna drängar gör stora ögon åt allt främmande. Men de kanske lite bortkomna soldater som Gustav Adolf har med sig från Sverige är bara en liten del av hans militära styrka. Åtskilliga män rekryteras på plats. Inhyrda knäktar från andra delar av Europa. så den nykomponerade svenska armén, som snart ska dra fram som en gräshoppsvärm i delar av det tyska riket, är alltså både månghövdad och mångfaldig. Från norra Tyskland drar sig en Gustav Adolfs fälttåg igång. Den svenska fasen av det stora kriget har inletts. Men vad är det stora kriget nu i början av 1630-talet, 12 år efter utbrottet? Och vad har egentligen kung Gustav den andra Adolf för anledning att klampa in och lägga sig i en konflikt som har exakt ingenting med det svenska riket att göra?
Anledningen till att den svenska kungen var så väldigt bestämd att han skulle invadera, det var att utåt sett, i alla fall så motiverande på det sättet, han ville säkra svenska intressen i Östersjön mot den här pågående kejserliga maktutvidgningen som han tyckte sig se. Och man hade också väldigt stora förhoppningar om tullinkomster, och det är från de här städerna längs med Östersjöområdet då. Men en ytterligare orsak, det var ju självklart religionen, alltså protestanter mot katoliker. Och själv försvarade Gustav den andra Adolf sitt deltagande med att kriget var rättfärdigt.
Till en början finns det nog de i Europa som fnyser åt nollan från norr som marscherar fram i främmande land. Men i takt med att svenskarna skördar framgångar svänger pendeln. För det blir ett lyckat krigsföretag redan från början. Och när Gustav Adolfs armé besegrar sin kejserliga motpart vid Breitenfeld i östra delarna av Tyska riket är det förstås en stor triumf. En av den kejserliga sidans mest erfarna och skickliga härförare jagas på flykt. Gottfried Heinrich zu Pappenheim och hans fruktade elitregemente, bestående av så kallade kurassiärer.
Det var alltså dåtidens elitsoldater. De var bepansrade från topp till tå och var beväpnade med pistoler och värja. Och de här var ju naturligtvis svindyra att hyra eftersom de var elitsoldater. Och att Pappenheim då ser hur hans kurassiärer, de här elitsoldaterna, besegras av Gustav II Adolfs trupper. Det är klart, det måste ju ha väckt motstridiga känslor hos honom. Dels vrede och hämndbegär, självklart. Men också faktiskt en ganska stor portion respekt och lite fruktan även för svenskungens taktiska förmåga på slagfälten.
Men efter slaget vid Breitenfeld när Pappenheim kanske en lågintensivt brinnande lust att ge igen. Trycka till den lede svensken så hårt att han studsar hem till det gudsförgätna Norden igen. Och Pappenheim ska få sin chans till revansch. På ett dimmigt slagfält i östra Tyskland kommer de två fienderna att mötas igen. Men ur den drabbningen ska inget gott komma. Inte för någon av dem. Vår gamla bekante greve Nils Brahe är med och kämpar vid Breitenfeld. Med så stor framgång att han befordras till bland annat chef för konungens livgarde. Inte ens 30 år fyllda är han rikligt dekorerad. Och vid det här laget, med alla framgångar, ses inte längre Gustav Adolf som en obetydlig fnutt, utan som protestantismens stora försvarare. Kallas för lejonet från Norden. Det är passande. För enligt en spridd profetia ska kejsarmakten, som representeras av en örn, till slut besegras av ett gult lejon. Och den här bilden av kungen förstärks mycket strategiskt med hjälp av ett formidabelt propagandamaskineri.
Propagandan är jätteviktig under kriget. Man trycker pamfletter, man trycker flygblad och det här delar man ut till vänster och höger. Och det gjorde ju att folk blev medvetna om att det pågick en ny konflikt här nu där Sverige var med och där kungen var med. Och då undrar man ju vem var den här svenska kungen då? Så att propagandan gav ju information på det sättet att det fanns en svensk kung, han heter Gustav II Adolf och han är lejonet från Norden. Och han har kommit för att rädda tyskarna från den ondskefulla katolska kejsaren som då symboliserar i form av en örn och så ser man då ett lejon slåss mot en örn. Va?
Från Gustav Adolfs sida basuneras ut att det här är ett rättfärdigt krig. Och kanske stämmer det för furstarna. Men inte för soldaterna som matas till kanonerna. Och framförallt inte för befolkningen i det tyska riket. För att ha den svenska armén som objudna gäster är inget annat än en fasansfull upplevelse.
Ryggen värker och fötterna kan hon inte ens känna längre efter att ha suttit hukad så länge. Från magen har morrandet efter mat tystnat. Det är som att hungerreflexen har drabbats av apati. Men skräcken har inte släppt greppet. Det har gått flera dagar sedan de kom. Svenskarna drog in i staden som ett gammaltestamentligt straff. Plundringen och övergreppen inleddes i samma stund som portarna slogs upp. Själv lyckades hon förskansa sig i duvslaget gömt in i stadens kvarn tillsammans med fyra andra lika vettskrämda kvinnor. Men där i mörkret hör de ändå vad som händer. Kulorna som avfyras, vrålen från torterade män, brölandet från djur som släpas till slakt och de blodisande skriken som genomborrar både dag och natt när soldaterna tar för sig av värnlösa kvinnor. Förråden av mat är skövlade och människors hem vanhelgade och rånade. Hon slår händerna för öronen och blundar. Rabblar sin bön. Skänk fred i vår tid, o Herre, ty ett stort lidande har kommit över oss.
Det är förstås inte bara den svenska hären som plundrar. Den andra sidans trupper är minst lika sviniga. Och för bybor och bönder på landsbygden är kriget fullkomligt förödande. Ett pågående massmord på civila. Kryddat med tortyr, våldtäkter och förnedring. Egentligen finns det regler för soldaterna i fält. Man har inte lov att plundra hur som helst, även om det till viss del så att säga är en löneförmån för de inhyrda knäktarna. Och våldta och bete sig illa är inte tillåtet. Men inte bryr sig förråade soldater om det. Folket får betala krigets pris. Och invånarna i den lilla stan Lützen, i närheten av Leipzig i östra Tyskland, ska snart bli varse hur högt det kan vara. När 1632 inleds och vinterkvarteret är avbrutet står Gustav Adolf med en enorm armé. Och hans taktik är offensiv. Jaga efter fienden och slå till, gång på gång. Det innebär ett ständigt runtmarscherande i Tyskland. Till stor del är det ett segertåg för de svenska trupperna, som får nya bundsförvanter i alla väderstreck. Men några nederlag blir det förstås. Ett av dem är mindre. Gustav Adolfs häst blir skadad och dör. Hästen är en ovärderlig kompanjon för en beriden fältherre. Och i den gamla trotjänarens ställe träder nu en ny. En som kungen köpt för inte så länge sedan, av en överste, för hela 1000 riksdaler. En ren förmögenhet. Det är en brun oldenburgare. En inte så hög, men krallig hingst. Streif heter pollen. Döpt efter sin förra ägare. Och det här är en häst som ska bli en legend i svensk historia. Värre än en förlorad och ersatt häst är en drabbning vid Nürnberg i sydöstra Tyskland. För där stöter Gustav Adolf på patrull. Fienden har nämligen ätit sig starkare sedan nederlaget vid Breitenfeld och fått en ny gammal överbefälhavare, Albrecht von Wallenstein. En mycket erfaren fältherre.
Albrecht von Wallenstein är en av mina favoriter i detta krig. Han är en gåtfull person. Han föddes 1583 och han var en person som ofta hamnade i slagsmål. Så han var tvungen att avbryta sina universitetsstudier på grund av att han slog så mycket. Men då såg han till att ha värvning i den kejserliga armén och hamnade då i Ungern. Och för att kunna få den här tjänsten så var han faktiskt tvungen att omvända sig till katolik. Så han var protestant men omvände sig till att bli katolik. Bara det tycker jag är ganska häftigt.
Och i Wallenstein har Gustav Adolf en farlig fiende. Innan lejonet från Norden hinner säga trepundskanon har Wallenstein samlat ihop en armé, besegrat Gustav Adolfs allierade i flera drabbningar och hotar att skära av svenskarna från de nordliga områden som erövrats. Risken är dessutom överhängande att han förenar sig med katolska ligans styrka som utgår från Bayern. Den svenska kungen vill sätta P för det. Marsch framåt. Men det går för långsamt. Och vips har motståndarna slagit sig samman och växt till närmare 50 000 man mot den svenska härens runt 18 000. Och ungefär i de här krokarna börjar den svenska stridslyckan att vända. Båda sidor lurar på varann och i närheten av Nürnberg, norr om München, gör Gustav Adolf ett försök att attackera. men misslyckas. Istället tvingas de slå läger. Och i fältlägret härskar misären.
När de befinner sig i Nürnberg så är det ju fruktansvärda förhållanden. Sjukdomar grasserar i fältlägret, det är stora rymningar. Det öppna klagomål, alltså där folk tidigare har tigit, det gör man inte längre. Man talar om precis vad man tycker och tänker. Det är bråk, men framförallt är det svält. Och det talas till och med om kannibalism i svensklägret. Men efter en längre tids belägring vid Nürnberg så, och kungen har också gjort, ska sägas, flera utbrytningsförsök, men har liksom inte lyckats då. Men till slut så lyckas han med att bryta sig ur den här belägringen. Men då är det ju en väldigt decimerad svensk armé. Den var alltså halverad. 50% av alla soldater hade antingen dött eller rymt.
Kors och tvärs släpas den stora hopen mödosamt fram genom det tyska riket efter debaklet vid Nürnberg. Här har vi alltså illa utrustade soldater som är trötta, medtagna, skadade och frusna. 4 mil om dagen avverkar de. Den som inte orkar med hamnar i diket. Det är elände som avlöser elände. Och i slutet av oktober får Gustav Adolf oroväckande information. Wallenstein och hans gäng har slagit läger i närheten av Leipzig. Vid det som ska bli slutdestinationen för det här avsnittet. Byn Lützen. Där har han gått samman med en annan kejserlig armé. Ledd av en man som redan har fått smaka på Gustav II Adolfs spikklubba. Gottfried Heinrich zu Pappenheim. Han som led ett förkrossande nederlag i slaget vid Breitenfeld. Att hans elitregemente av tungt utrustade kavallerister i svarta rustningar har förenat sig med Wallenstein, det är illa för den svenska kungen. Men 3 dagar senare dyker kurirerna upp med betydligt mer välkomna underrättelser. Pappenheim och hans regemente har skickats iväg för att gå i vintervila några mil bort, medan Wallenstein blir kvar i Lützen med sina män. Den förstärkta fiendearmén är plötsligt delad igen. Det här innebär ett helt nytt spelbräde för Gustav Adolf. Och en plan börjar ta form. Ute i lägret sover några. Snarkar och rosslar. Hostar. Andra talar lågt med varann. Hästar frustar och pustar, tuggar på sitt hö. Någon står och tömmer blåsan. Någon kanske gråter. Eller ber. Kanske ligger den småländska ryttaren vi har fantiserat fram och försöker se sin älskades ansikte framför sig. Eller kanske visualiserar gården och familjen långt bort där hemma i Sverige. Och medan söndag den 4 november går mot sitt slut grubblar kung Gustav Adolf på sitt nästa drag. Fienden har alltså delat på sig och sänkt garden för vintern. Det är ett bra utgångsläge. Men själv har den svenska kungen inte sin stora armé samlad. En av de viktigaste allierade är inte på plats i området ännu. Det går inte att säga klart när eller ens om de kommer att dyka upp. Det är riskabelt att gå till attack med en onödigt liten armé. Men det är också riskabelt att vänta. För det är just nu som Wallenstein är som minst skyddad. Och ett slag här skulle faktiskt kunna vända hela kriget. Allvarligt försvaga den kejserliga sidan. Efter ett rådslag med de högre befälen fattas beslutet. Kungens officerare kliver prompt iväg. Ut till det relativa lugnet i det stinkande fältlägret som snart ska vara i febril aktivitet. Orden är glasklar. Klockan 4 på morgonen ska trupperna stå redo och marschera ut. Timmen är slagen för fienden och får smaka på den svenska järnnäven. Albrecht von Wallenstein är måhända bekvämt inkvarterad i slottet i Lützen. Men han är plågad. Säkert till viss del av den stora press som kriget och alla dess osäkra beslut innebär. Men framförallt för att han är fysiskt sjuk.
Alltså Wallenstein hade ju en räck sjuka av sjukdomar i den här tidpunkten, alltså 1632 här, då led han av könssjukdomen syfilis, men han hade också hjärtsvikt, han hade ledvärk, han hade tidvisa ångestattacker. Så det här var ju liksom det var en person som var på gränsen till att både dö och falla ihop i nervösa sammanbrott. Och vid tiden vid förslaget vid Lützen, då bars han omkring på en bår. Och det här är ju en väldig kontrast då i förhållande till svenskungen som man såg ridande, inte kanske allra längst fram med trupperna då, men i alla fall med på slagfältet. Så det är två stycken helt olika karaktärer och ledargestalter som kommer ställas mot varandra.
Det går inte att läsa en levande mans tankar, och än mindre en döds. Men kanske känner sig Wallenstein någorlunda säker på att den där svenskdjävulen inte ska gå till attack. Inte just nu. I det ogynnsamma, leriga november. Wallenstein tycks åtminstone vara i full gång med att koordinera hur hans män ska inkvarteras för vinterns vila. Men som en säkerhetsåtgärd sänder han ändå iväg en liten styrka till en stad en bit längre söderut. Och den styrkan, ledd av en erfaren officer, möts på morgonen den 5 november av en syn som kan få vem som helst att dåna. För mot staden, och i förlängningen mot den ovetande Wallensteins vinterläger, marscherar en jätte på tusentals fötter med taktfasta steg. En oändlig rad av soldater, till fots och till häst, med artilleri på vagnar och fanorna höjda. Och de är inte ute på en morgonpromenad. Gustav Adolf tänker försöka överrumpla sin fiende. Men någon överraskningsattack blir det nu inte tal om. För befälhavaren skickar resolut bud till sin överordnade om vad som är på väg mot dem. Och vi kan ju bara tänka oss vad som rör sig i Wallensteins huvud.
Jag tror att han helt enkelt inte kunde ta in informationen till att börja med. Är det sant? Gustav Adolf gör någonting som ingen skulle ha gjort. Att så här gör man inte. Men han gjorde det. Men här ser man hur Wallenstein, hur skicklig han är. Han agerar förvånansvärt rådigt faktiskt. Han tar omgående kontroll över situationen och börjar rusta med det han har. Och se till att gräva skyttegravar, samla soldaterna, tända eldar och börja förbereda sig för striden.
Det är ett omständligt projekt. Men när novembers mörka natt faller står de katolska trupperna i facklornas ljus och väntar. I sitt högkvarter skriver överbefälhavare Wallenstein ett desperat anrop till sin bundsförvant Pappenheim, som gör gett sig av och befinner sig 4 mil bort med sina topputrustade män. Och medan kuriren rider för allt vad tygen håller, kämpar sig Gustav Adolf fram mot Lützen. Det går inte fort, för det finns bland annat floder som ska korsas. Och sånt tar tid med en enorm armé bestående av människor, hästar och vagnar. De får också motstånd av Wallensteins män på plats, som går till attack vid känsliga övergångar. Allt det här försenar svenskarna betydligt. Men trots fördröjningarna hoppas kanske kungen ändå på att han till viss del ska kunna ta fienden, om inte på sängen, så åtminstone iförd endast morgonrock. Det är Gustav Adolfs starkaste kort, att kunna anfalla innan Pappenheim och hans män dyker upp. Och medan de kejserliga trupperna står formerade i linje vid Lützen med vapen i hand, slår de svenska nattläger. För när mörkret faller blir det mörkt på riktigt. 1630-talet erbjuder förstås ingen vägbelysning, och en mångtusenhövdad krigshär kan inte famla sig fram. Natten blir kall, och även om kung Gustav Adolf ligger i sin jämförelsevis bekväma vagn kan man ana att han inte sussar särskilt sött. Kanske pirrar en känsla av att slaget som kommer att stå imorgon, den 6 november 1632, kan bli avgörande för honom. Att det kan bli milstolpen som vänder hela hans insats i kriget. Han har helt rätt. Men inte alls på det sätt han själv hoppas. Vår namnlösa soldat från Småland får inte vila på någon stoppad bädd, utan kamperar tillsammans med sina kamrater mitt ute på marken i kylan. Många minuters riktig vila blir det nog inte där ute. Kanske mer någon slags orolig dvala. Och när gryningstimmen närmar sig slår han upp ögonen och möter svenskarnas första motståndare. En oväntad fiende, som inte går att kväsa med vare sig vapen eller list.
Först vet han inte om det är drömmen som ligger kvar och skvalpar på botten av medvetandet, eller om det faktiskt är svensk lösen han hör. Två skott som avlossas i snabb följd. Men när tröttheten har gnidits ur ögonen och de stela benen börjat lyda igen, inser han att det är dags. Längs med raden av liggande soldater klampar gormande officerare. Uppställning! Samling vid fanorna! Greppa vapen och ställ upp för marsch! Hela natten har de hört fienderna. De där beryktade kroaterna som alla säger är livsfarliga med sina blanka sablar och sanslösa attackritter i full galopp har strukit runt lägret med sina vilda skrik. Den småländska ryttaren ryser till. Måtte han inte behöva möta dem öga mot öga. Så frustar han till. Kväver ett bistert skratt. Vem försöker han lura? Det som väntar på slagfältet lite längre norrut kommer att vara sånt som vanligt folk inte ens upplever i sina nattliga maror. Men när han ser sig om rynkas hans panna. Gryningsljuset verkar förvisso ovanligt grått. Men det är väl ändå något som inte stämmer här. Allt och alla är inlindade i en ogenomtränglig grå tjocka. En dimma som gör morgonens snabba avmarsch fullständigt omöjlig.
Ja, där har vi den. Den beryktade Lützen-dimman har lagts över landskapet och sätter stopp för svenskarna. Gustav Adolf är otålig. Det sista han behöver nu är tid. Det får inte gå så illa att Wallenstein hinner få fram sin förstärkning. I sin vagn sitter han med händerna ihoppressade. Men dimma låter sig inte bevekas av vare sig böner eller kommandon. Och så länge den ligger tät kan kungen inte annat än att vackert vänta. I den svenska hären, som i alla andra arméer vid den här tiden, finns teologisk kompetens. I Gustav Adolfs fall bland annat en hovpredikant, Jakob Fabricius. Han har funnits med under större delen av fälttåget i Tyskland och står kungen mycket nära.
Jakob Fabricius är kungens hovpredikant och som en sådan så hade han ju jättestort inflytande på kungen och på liksom kretsen av folk som fanns runt kungen. Han höll predikningar för inte bara kungen då, utan för generalstaben, och han bad tillsammans med dem. Kungen hade ett stort förtroende för honom.
Och hans roll är viktig även för soldaterna. För tron på Gud är självklar för var och en. Nu, i den dimmiga morgonstunden, leder Fabricius mannarna i morgonandakt som avslutas med en psalm. Och trots att den kanske inte klingar helt rent genom skrämda och utmattade stämband tycks den nå fram till högre makter. För vid sjutiden börjar dimman att lätta. Snart kan det vara dags. Ögonen är förmodligen som kisande smala streck när Gustav Adolf ser ut över massan av män. Kungen är nämligen närsynt. Men han vet ju hur många de är och att de står där, redo. Själv bär han inget blankpolerat harnesk av metall där han sitter uppflugen på stridshingstens strejf. Bara ett gult skyller av älghud. Ett pansar av läder. Det skyddar varken bröstet eller veka livet som ett harnesk gör. Men Gustav Adolf har en gammal skada som gör att han inte kan bära tyngre utrustning. På huvudet sitter en hatt med en grön kvist i bandet. Kroppen täcks av en lång grå rock. Så tar han till orda. De allra flesta hör nog inte vad han säger. Och de som faktiskt hör kanske inte förstår orden. Men att kungen riktar sig direkt till dem ger nog ändå en känsla av stundens storhet och allvar. När kungens tal har klingat ut ber alla en bön. Och så sätts skaran i rörelse. Ringlar sig fram över höstblöta fält och på småvägar som trampas till sörja medan solen kämpar sig upp i himlavalvet och silas genom diset. Kanske känner några av de runt 19 000 männen adrenalinet börja ticka i kroppen. För någonstans där framme väntar striderna. Andra släpar sig fram med ångesten rullande i magen. Alla är medvetna om att ju närmare de kommer, desto tyngre faller dödens skugga över dem. Och liv kommer att släckas. Hela vägen från soldaten som har allra lägst rang till höga befäl. Och till och med den främste av dem alla. Hela morgonen har det kokat av förberedelser i Wallensteins armé utanför Lützen. Noga uttänkta soldaterna infogats i leden. Skapat en stark, över kilometer lång linje i flera rader. Och Gustav Adolf har förmodligen ingen aning om vad det är han kommer att möta. Tidigare har en av den svenska kungens styrkor varit motståndarens svaghet.
Alltså svagheten, det har ju varit att de har haft för stora enheter på slagfälten som var trögrörliga. Den svenska rörligheten blev väldigt känd. Det var, man använde sig av mindre enheter i de här regimenterna och man kunde göra förflyttningar snabbt på slagfältet. Och man hade också ett lättare artilleri som man helt enkelt kunde dra med handen eller placera bakom några hästar, så kunde man under pågående strid göra en förflyttning av det här artilleriet. Det var en styrka hos Gustav den andra Adolf, men en svaghet hos Wallenstein.
Men vid det här laget har Wallenstein lärt sig av sina misstag och gjort läxan. Studerat motståndaren. Och nu är det dags. Det nordiska lejonet ska få smaka på sin egen medicin. Dessutom har Wallenstein fru Fortuna på sin sida, i form av vädret. Gustav Adolfs dröm om en överraskningsattack har redan gått i stöpet. Och varje vunnen minut är Wallensteins vän. Han kan i någorlunda lugn och ro ställa upp sin armé efter bästa förmåga. Gustav Adolf kan inte attackera ens när han har nått fram till Lützen. Inte så länge dimman regerar landskapet. Men när klockan närmar sig 9 på morgonen, efter ungefär 2 timmars marsch på möra ben, börjar den svenska kungen och hans styrka närma sig det fält som snart ska bli en skräckens skådeplats. Vid stan som de inte ser, men vars namn kommer att klinga välbekant i svenskars öron 100-tals år senare. Mödosamt tar de sig över den lilla floden som rinner utanför. Men det slukar värdefull tid. Och nu märker de också att Wallenstein och hans män har sett till att försämra sikten ännu mer. Från Lützen driver vinden rakt mot svenskarna. Och med sig har den en mosaik av ljusgrå dimslöjor som fått sällskap av sotsvart brandrök. Wallenstein har satt fyr på stan. Så nu väller röken fram, slingrar sig samman med draperierna av den tjocka dimman och skapar en ogenomtränglig vägg mellan Wallenstein och hans angripare. Men Gustav Adolf och hans mannar strävar framåt. Och vid 10-tiden är de på plats. Ställs upp i en slaglinje som sträcker sig så långt ögat kan nå.
Gustav Adolfs armé är uppställd i 2 träffen som det heter. Och träffen, det är slaglinje. Man har en främre och en bakre. Och de här sträcker sig liksom flera kilometer åt sidorna. Och där placerar man liksom regementen med fotsoldater. Man har kavalleri, man har artilleri mellan de olika delarna. Så man försöker, det lite grann som att spela schack. Man försöker ställa upp sina pjäser på ett sätt så att nu när jag gör nästa drag, då kommer det här leda fram till det som kommer leda fram till det som leder fram till det. Så man försökte hela tiden tänka, vad kommer motståndaren göra? Vilket drag kommer han göra? Vad kan jag då flytta fram?
Det är många tusen män, många tusen frustande hästar och tunga artilleripjäser som ska dukas fram på dödligaste sätt. Men så tycks befälhavaren vara nöjd. Den grå tjockan har äntligen lättat tillräckligt mycket. Tillfället är rätt och Gustav Adolf rider fram. Hans höjda värja och hans stridsrop kommer att vara signalen. Innanför det gula älghudskyllret bultar hjärtat. Handen ligger på värjans fäste. Men i samma stund han gör sig redo och svingar den i luften slår den tredje kontrahenten i det här slaget till igen. På nolltid tätnar dimman och gör det omöjligt att avancera. Möjligtvis grymtas en och annan svordom från kungen och de svenska befälen. Men de kan inget annat göra än att återigen vänta. Vad uppfattar svenskherrens soldater i främsta leden av sina olycksbröder på andra sidan av det stora fältet? Kanske hör de trummorna som slår och larmet från otaliga röster som bereder sig för strid. Men det är nog svårt att höra några andra ljud än den kakofoni de befinner sig mitt i. Och ögonen får också kämpa för att urskilja konturerna där framme.
Dimman liksom dansar över fälten så att ibland ser man soldaterna, ibland inte alls. Man hör tusentals hästar som gnäggar. Man hör soldater som skriker, som ropar till varandra. Man ser ju hur det brinner i Lützen. Det här är ju som en beskrivning av helvetets portar som håller på att öppna sig.
Men medan de står där, i den långa linje av män som inte på några villkor får brytas, ger sig fienden till känna på ett annat, mer påtagligt sätt. Vår okände soldat känner kanske kallsvetten rinna längs med ryggen. Det stinker här, av rädsla, sjukdom, krut och smutsig kropp. Under honom frustar hästen oroligt, och inombords slår ångesten volter. Hur länge de ska stå här har han ingen aning om. Han kan bara lyda order. Kanske kan man tänka sig att han tackar Gud för varje ögonblick han får. Men även om stridsropet ännu inte har ekat, är mardrömmen igång. För Wallenstein vilar inte på hanen, utan går in för att tillfoga de usla svenskarna så stor skada som möjligt redan innan slaget formellt är igång. Genom smeten av dimma och rök spränger först dånen av artillerield. Och sen kommer de glödande kloten. Projektiler som slår rakt ner i de svenska leden, lemlästar och dödar. På bråkdelen av en sekund kan soldaten se kamraterna i främsta ledet slita sönder. För att genast bytas ut mot en ny kropp som kan bli kanonens nästa munsbit. I vad som förmodligen känns som en evighet står de där. Närmar sig först 10 minuter. Segar sig upp mot 20. Och tickar sen vidare. Men efter ungefär en halvtimme, mellan 10:30 och 11 på förmiddagen, lättar det upp. Och Gustav Adolf rider fram. Drar värjan, lyfter den mot himlen och slungar ut sitt härskri. Jesus, stå mig bi. Trummornas dova stötar rullar igång. De olika regimenternas standar, gröna, gula, röda, blå, guldfärgade och svarta med dödskallar, lyfts mot skyn. Och trumpeterna brölar ut signalen att nu är det dags. En spretig skog av 5 meter långa pikar sträcker sig mot luften. Och så marscherar de mot den mänskliga väggen där framme. Slaget vid Lützen är inlett. Det här var den första delen av 2 i vår berättelse om slaget vid Lützen. Andra delen kan du höra när du vill, exklusivt i Sveriges Radio Play. För att vara helt säker på att inte missa några nya avsnitt, slå på push-notiser för Petri Historia i appen.
Du har hört Petri Historia av och med Cecilia Dyringer, Mårten Andersson, Sardar Shahrad och Viktor Bergdahl.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.